Välkommen till Ångestpodden avsnitt 309 med julstämning. Väl?
Not! Nej, det skulle jag inte så vilja påstå.
Nej, jag är med lite så. Jag är lite osäker i min julstämning, tror jag.
Jag är lite så svepande.
Men julafton det här, ni är med oss, vi är med er.
Ja.
Det tycker jag känns jättefint. När jag insåg att så här, shit, vi kommer släppa avsnitt på julafton, så blev jag faktiskt glad.
Ja, men så här, kan något få vara som vanligt?
Ja.
Och så fick det det.
Vad känner du nu inför din jul?
Ganska ingenting. Alltså jag vill bara att den dagen ska vara över liksom.
För grejen är ju, när vi spelar in det här är det ju måndag.
Yes.
Och du vet ju inte ens vad du ska fira julen.
Nej, är det med vilka? Eller alltså, jag vet att jag kommer vara med min mamma på något sätt.
Ja.
Men jag vet också att familjemedlemmar kommer sitta ensamma på jul. Och det är hjärtskärande så in i helvete. Men det är ju samma för alla samtidigt som man är ju så här. Ja, det är inte så att jag klagar specifikt på mig eller för mig.
Nej.
Jag klagar på hela situationen som vi alla befinner oss i.
Ja, jag går med runt och så här, tänk så här, jag liksom tänk så blir någon jättesjuk.
Ja, det är lite så. Man ska vara glad så länge alla ens nära och kära är friska.
Ja, alltså man ska verkligen det. Även om det är så här, det kan till och med vara svårt att hitta den glädjen just nu, tror jag.
Ja.
För många. Men jag vet också att många av er som lyssnar har det jävligt jobbigt på julen. Många av er har det otroligt härligt, mysigt, fint. Oavsett hur du har det den här dagen. Eller i liksom faggorna, så att säga, nu kring julen. Mm. Så hoppas jag att du är liksom, att du tar hand om dig så mycket du kan.
Ja.
Gud, att jag blev så Anna Weise på julafton. Alltså.
Ja, Anna.
Vi är denna veckan sponsrade av organisationen We and Sports.
Ja, och ni vet ju att vi har pratat tidigare i podden om vikten av att prata om psykisk ohälsa och psykisk hälsa inom idrotten. Och det här brinner ju även We and Sports för.
Nej, men alltså brinner, de är ju pionjärer inom just skrået att så här stärka ungas psykiska välmående, framförallt i idrottsvärlden.
Precis, och liksom påminna om att det psykiska välmåendet på något sätt är ju en färskvara som man måste ta hand om, och idag finns det liksom inte så mycket verktyg för att
Exakt.
Man ska kunna ta hand om det, men det vill ju en sports ändra på.
Ja, men så för jag kan, du vet, känna så här att man vet på ett sätt, alltså inom idrottsvärlden, hur viktig den mentala hälsan är.
Ja.
Men det känns som att verktygen för att liksom stärka den mentala hälsan, den inte riktigt har, att de verktygen har saknats på något vis.
Precis, och man glömmer lite bort att prata om det här med balans och att man inte hela tiden är sina prestationer, att man liksom inte, alltså det är klart att man måste liksom pressa sig själv lite om man vill nå sina mål, men det finns ju gränser kring hur mycket man faktiskt ska pressa sig själv.
Verkligen, men du, något som jag känner att så här, du vet när det sa klick mellan Ångestpodden och We and Sports. Det var när jag insåg alltså hur viktigt de tycker det är med forskning.
Ja,
för det är ju precis som vi.
Ja. Alltså man vill hela tiden utgå från den senaste forskningen, och det händer ju väldigt mycket på det här ämnet.
Exakt.
Så det kommer liksom ny forskning hela tiden, och att då hänvisa till den senaste forskningen, ja men det älskar både vi och We and Sports.
Ja, men också så här rent konkret så kan man säga att så här, ja men vår psykiska hälsa påverkas såklart liksom av olika faktorer. Det påverkas fysiskt, psykiskt och socialt.
Mm.
Och We and Sports fokuserar på att lära ut hur allting hänger ihop.
Exakt. Och på sin hemsida så arbetar We and Sports förebyggande, alltså, och har flera bra tips på hemsidan kring så här oro, stress och om sömnsvårigheter.
Det
är också väldigt vanligt.
Ja.
Och ibland kan det ju faktiskt vara så att man redan mår så pass dåligt så att man behöver stöd och få hjälp. Och då erbjuder We and Sports även digitala stödsamtal, vilket ju är perfekt i dessa tider.
Men du, jag måste med säga att så här, de här forskningsbaserade utbildningsinsatserna som We and Sports jobbar med, alltså de hjälper deras ungdomar såklart, föräldrar, också ledare.
Tränarna, de,
ja.
Ja.
De liksom hjälper dem att hitta rätt verktyg. Både såklart få hjälpa andra, men även sig själva. Det tycker jag är så fint.
Och vill ni läsa mer om de här verktygen, de här tipsen om oro och stress, eller kanske boka Ween Sports, så kan ni göra det på deras hemsida.
Och hemsidan är alltså weandsports. weandsports.se.
Tack Ween Sports.
Den här poddinspelningen gjorde vi för inte så länge sedan ju. Vi åkte ner till Skåne.
Yes.
Till liksom landet får man verkligen säga.
Ja,
till
det var så mysigt.
Ja, men det var så fint. Så här, omgärdade av hästhagar och lantbruk. Och...
Jag kommer bo så en dag. Alltså, jag säger bara det. Jag kommer göra det.
Och vi åkte för att träffa den helt fantastiska Malin Wessén.
Ja. Och idag kommer vi prata om att förlora, inte alla, men många av sina barn.
Mm.
För Malin var i Thailand 2004 när den fruktansvärda tsunamin slog till och väl satte skräck i egentligen hela världen, för att det var så obegripligt det, ja, som hände.
Och nu den 26 så är det ju alltså 16 år sedan det här hände.
Yes.
Och vi kände bara att vi ville göra ett avsnitt om det här, för att det på något sätt såklart har påverkat hela Sverige, hela världen. Ja, men de befann sig i Khao Lak, Malin och hennes tre barn, Emma 14, Filip 17 och Vivi 21. De hade 2 dagar kvar på sin semester.
Mm.
Och hade haft en helt otrolig resa. Men det var bara Malin som fick komma hem. Och vi var också så intresserade när vi skulle träffa Malin av att så här, alltså hur lever man vidare?
Mm.
Ja, det blev en väldigt speciell intervju.
Ja, och vi var ju hemma hos Malin. Mm. Och ni kommer höra i intervjun att det är så här, de höll på att renovera badrummet. Ja. Så det är lite ljud därifrån. Också världens gulligaste hund som man hör lite, ja, grann i bakgrunden. Så om ni undrar vad det är för ljud, så är det det. Men jag tyckte det kändes väldigt hemtrevligt.
Ja, jag tycker det var otroligt.
Det är så här, nu kommer vi hem till Malin.
Ah,
och det får ni också göra nu.
Ja, vi rullar intervjun med Malin.
Varsågoda! Hej Malin, och först och främst välkommen till Ångestpodden. Men också tack så jättemycket för att vi har fått komma hem till dig idag.
Ja, ni är jättevälkomna hit.
Efter lite teknikstrul så är vi nu igång.
Ja, äntligen.
Men Malin, du ska få berätta, vem är du?
Jag är 58 år, bor nere strax utanför Hör. Ganska vanlig skulle jag vilja säga. 5 barn, varav 3 förlorade livet i Khao Lak 2004.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, då tänker jag ju på Thailand såklart.
Mm.
Och allt som hände där 2004. För det är mer ångest än så kan man nog inte ha. Som vi hade, som saknade och förlorade nära och kära.
Ja, precis. Och det är ju det vi ska prata om idag, och om sorgen och det liksom ofattbara som hände i Thailand. Och du sa ju det att i ditt fall så förlorade du 3 av 5 barn. Men vi tänker att vi backar bandet till liksom innan det här, men fortfarande 2004. Hur såg din familj ut då?
Och den var stor.
Mm.
Och det är den ju fortfarande, även om inte de är här, så är det ju ändå min familj.
Såklart.
Ja, livet var faktiskt ganska perfekt skulle jag väl säga. Förutom då att jag hade genomgått en skilsmässa 2003 på hösten. Så det var därför som Filip, han var 17 år då, han började tjata på mig att vi skulle ut och resa, och han tyckte vi var värda det efter den här skilsmässan. Och det är klart, jag menar, Thailand är ju fantastiskt. Vi har ju varit där många gånger innan dess också. Så till slut så lyckades han övertala mig, Filip då, att okej, vi försöker hitta en resa för oss 4. Och egentligen var det meningen att vi skulle åka till Krabi, men när jag pratade med den här researrangören på fritidsresor så sa han att Krabi var fullt, men däremot så fanns det en bungalow kvar i Khao Lak. Där hade vi aldrig varit, men han sa att när han hörde vad vi var ute efter, alltså sol och bad och genuint vackert, så tyckte han att Kaolack borde passa oss jättebra. Så att jag beställde en resa och vi åkte iväg den 13 december 2004.
Så det är ju då du, Emma, Filip och Vivi som är i Kaolack.
Ja.
Hur har ni det där?
Ja, men det är ju bara helt underbart. Alltså det är verkligen paradiset. Det var nog det vackraste ställe jag har varit på i Thailand. Nu är ju Thailand jättestort, men jag har väl ändå varit där en 3-4 gånger innan. Men vi hade redan bestämt oss för att vi skulle komma tillbaka just till Kaolack. Okay. Därför att det var så otroligt vackert med... Alltså det var inte särskilt mycket turister då. Och det var inte alls utbyggt på något sätt. Och det fanns bara bungalows. Inga höga hotellkomplex. Och sen låg regnskogen precis bakom. Och så var det en liten huvudgata och där låg lite restauranger. Och där var lite så här... affärer och marknader och, men det var absolut inte stort och det var väldigt, väldigt genuint. En supermarket fanns det sen, och en pharmacy, sen var det liksom inte något mer. Så det var verkligen helt underbart.
Ja, men man har ju alltså förstått när man ser liksom bilder och filmer därifrån att det var verkligen det här paradiset på jorden som många, ja, men så många liksom drömmer om att komma till liksom.
Ja, det var det. Det var det. Jag håller fullständigt med. Det var så genuint och det var så vackert och det var så lite turister i förhållande till hur fantastisk den här stranden var. När vi var där. Jag har inte varit tillbaks. Jag skulle inte kunna åka tillbaka dit som turist heller. Det skulle jag inte. Och när jag ser filmer och bilder därifrån så känner jag inte igen det längre. Alltså jag känner inte igen huvudgatan. Det har blivit så stort. Det var inte det 2004. Så jag kan väl säga att jag känner inte ens för att åka tillbaka. Alltså jag skulle inte kunna åka tillbaka till Kaolack för att vara turist. Möjligtvis för att göra en Emma, Filip och Vivi och Malin jag vet inte vad jag ska säga, andlig resa där vi var. Det skulle jag kunna göra med Julia kanske och min sambo Peter, men att åka dit för semester och ligga på stranden och sola, det finns inte för mig.
Så kommer då den här morgonen annan dag jul.
Ja.
Alltså hur ser er morgon ut? Vad gör ni den där morgonen?
Det var en helt vanlig, fantastisk morgon. Med strålande solsken och varmt. Och, det var precis som en av de andra dagarna som vi hade. Kunde väl inte vara mycket bättre. Det hade kommit rätt mycket nya ner till bunge, alltså till hotellet. Det märkte vi, för det var ganska fullt i frukostmatsalen och vi hade lite svårt att hitta bord. Och vi såg också på alla de andra familjerna att de var ju väldigt vita. Vi var ju asbruna. Så att, men det var en härlig morgon. Vi åt vår frukost och sen gick vi tillbaka till bungalowen och skulle göra oss i ordning för att gå ner till stranden.
Och ni hade bara 2 dagar kvar på semestern?
Ja, ja, det hade vi.
Men hur upptäcker ni vågen?
Alltså vi är inne i vår bungalow och Filip fåfäng som han alltid var, stod i badrummet och gjorde sig snygg i håret. Och vi tjejer stod och tjatade på honom lite. Kan du inte vara färdig nu Filip? Vi bara väntar på dig. Men jag ska bara fixa till håret lite, så han, och så jag är strax färdig. Och då kommer det en liten grupp med anställda springande förbi vår bungalow. Och jag hör deras dödsskrik. Alltså jag kan inte förklara det, hur det lät, men alltså hör man något sånt då vet man att det händer någonting. Alltså det är som hjärtat stannar. Så vi blev alldeles tysta och jag sa till barnen att de skulle stanna inne i bungalowen. Och sen gick jag ut för att kolla vad det var de sprang ifrån. Och först ser jag ingenting, utan jag minns poolens där turkosblå vattnet och solen som sken från en klarblå himmel. Men så hörde jag det här ljudet. Alltså det var något helt fruktansvärt. Jag kan inte heller riktigt beskriva det här ljudet närmare än att det lät ungefär som ett jetflygplan som rusar sina jetmotorer. Alltså det var så fruktansvärt. Och sen efter några sekunder så ser jag då den här väggen av vatten som bara kommer i, jag har hört att den kom i 80 km i timmen och drar med sig hela receptionen. Och det var en svart vägg full av bråte, hustak, bilar. Ja, det går ju på några sekunder. Och då har barnen kommit ut och står bakom mig och jag skriker till dem att de ska springa för livet.
Men du liksom, ni börjar då springa för era liv. Men är det liksom vågen som skiljer er åt? Eller vad händer när ni börjar springa?
Nej, vi springer ju efter de här anställda. De var kanske 4-5 stycken. Och barnen springer före mig. Och jag ser en av de här anställda viker av för att hela vårt område var omgärdat av en ganska hög mur. Och den kunde man inte hoppa över om man inte hade någonting att hoppa på eller stå på eller med stege. Och jag ser den här lilla thailändske mannen, han hoppar över muren med hjälp av en brunn som sticker upp ganska högt ur marken. Och jag kan inte svara på varför jag bestämmer mig för att springa efter honom och också hoppa över muren. Och varför jag inte springer efter barnen. Jag vet inte varför. Jag kan inte svara på det. För jag vet inte. Mm. Men jag bara bestämmer mig för att springa efter honom. Och hoppa över muren. Men jag kan inte heller säga att det var det som räddade mitt liv. För det vet jag inte.
Nej. Det vet alltså, ingen. Alltså.
Nej, det kunde lika gärna varit jag som hade strukit med. Och de hade överlevt. Vilket jag hade varit oerhört glad och tacksam och lycklig för. Mm. Om det hade blivit så.
Mm.
Men och sen hoppar jag ner och där står en palm och jag minns att jag kramade om den. Den blev liksom min vän på något sätt i detta.
Mm.
Och samtidigt visste jag att jag kommer aldrig kunna hålla fast i den här. Och det kunde jag ju inte heller, utan det här slår ju mig i ryggen sen efter ett par sekunder. Och jag åker iväg i detta. Mm. Jag vet inte var jag kom upp heller. Jag minns tydligt hur jag låg i det. Fastkilad i massa bråte och trycktes väldigt långt under. Och så låg jag hyperventilerade, minns jag. Och
men går det minnas vad man tänker där, alltså när man är där under vattnet?
Liksom. Ja, jag minns.
Mer en paniktjänst och då såklart. Men alltså...
Nej, men det hade jag inga. Det var det som var så konstigt också. Alltså jag var bara accepterade att jag skulle dö. Jag visste det, jag tänkte det finns inget jag kan göra. Jag kan bara hänga med i detta.
Mm.
Och jag kommer att dö. Men jag kan inte göra någonting. Så jag hade liksom accepterat att mitt liv var slut när jag låg där.
Mm.
Och hjärnan gick alltså på högvarv, det gjorde den. För jag minns vad jag tänkte. Jag tänkte på barnen ju naturligtvis. Jag tänkte på Julia. Jag tänkte på mina föräldrar här hemma och huset och hästarna. Men jag visste någonstans också att de kommer att klara detta. Jag kommer att dö, men de kommer att klara detta. Men det kommer att vara jobbigt.
Mm. Men alltså, när du liksom till slut kommer upp till ytan, alltså, eller, och du kan liksom hålla dig ovanför vattnet, alltså, vad tänker du? Alltså, inser du då att så här, jag lever, jag har klarat mig, eller är du rädd att det liksom, nu kommer det en våg till? Eller liksom?
Nej, jag minns att jag kom upp en gång och fick ett andetag. Och sen trycktes jag ner en gång till. Och det var samma, alltså det var ingen panik, det var ingen rädsla. Jag kände egentligen ingenting. Jag bara låg och hyperventilerade. Och tänkte att det var konstigt att jag kunde... Det kändes nästan lite som jag andades, så att det var en väldigt märklig känsla, för jag visste ju att det var bara vatten som for in genom näsan och munnen. Men jag minns också att jag tänkte, undrar hur det känns när jag liksom inte får in det i magen längre, utan när det kommer in i lungorna. Men jag tänkte, jag får bara se hur den biten är. Jag kan inte göra någonting åt det, utan jag får ta det som det kommer.
Mm.
Ja, jag kommer att dö, men Men det finns inget jag kan göra åt det. Men när jag då kom upp den här andra gången och inte trycktes ner igen, då kom en överlevnadsinstinkt. Och då bestämde jag mig för att har jag
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Så här länge i detta svarta vatten eller denna vägg, helvetes vägg. Och kan försöka att överleva, så ska jag göra det nu. Så då var jag liksom med huvudet ovanför vattenytan. Och det virvlar ju runt. Alltså man kunde ju inte, du kunde ju liksom inte bestämma att du ska simma till någon speciell punkt. Nej. Eller. Men däremot så såg jag att det låg bråte mellan två palmer. Och det gick upp ovanför vattenytan. Och jag minns att jag hade bestämt mig för att jag ska ta mig dit. Och klättra upp på det här bråtet. Och aha, inte följa med vattnet ut till havet igen. Där jag såg att hela Khao Lak låg. Alltså det fanns ingenting kvar av den byn. Nej. Absolut ingenting.
Såg du liksom mycket andra människor och så omkring också?
Nej, ingen alls.
Nej.
Så först när jag klättrade upp på det här bråtet, hur jag nu tog mig dit, det vet jag inte. Jag har ingen aning. Jag klättrade upp på det och står där ett tag. Och tänker, är jag den enda överlevande eller är jag den enda som har varit i det? Alltså, jag hade ju ingen aning om vad detta handlade om. Jag hade aldrig hört talas om en tsunami.
Nej, det hade man ju inte. Nej, man visste inte alls precis vad det var.
Nej.
Och när jag har stått där en stund och hör jag, under bråtet ligger en man och ropar på hjälp. Jag vet inte vilken nationalitet han var. Alltså han skrek på engelska, liksom help me, help me. Och jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte hjälpa honom. Jag hade inte den kraften, jag hade inte förmågan. Jag hade inte möjligheten. Nej. För jag var ju ganska sönderslagen själv. Och jag var i ett chocktillstånd. Sen så dyker det upp ur tomma intet i princip en tysk kvinna. Och jag tänkte, henne kan jag nog fråga vad det är som har hänt. Men hon visste ju lika lite som jag. Så vi bestämde att vi skulle försöka ta oss upp till huvudgatan. Och vi kravlade, krälade, kröp över bråte. Ja, det är obeskrivligt. Jag kan inte riktigt beskriva hur, men alltså det var ju overkligt, ofattbart.
Men vad hände sen? Liksom, alltså, hur ser de närmsta timmarna efter vågen ut?
Alltså folk var ju i lika stor chock som jag och ingen visste ju vad som hade hänt. Det jag kände, minns jag först, det var att jag bara ville fly därifrån. Så jag minns att jag frågade en thailändare om jag kunde få låna hans moped och bara köra därifrån, men det fick jag ju inte. Alltså man vill bara fly ifrån det, för att då kan det är som en mardröm. Alltså jag tänker, om jag bara sticker från det här så har det nog aldrig hänt. Men jag blev hjälpt upp till en bungalow som låg lite längre ifrån stranden. Vi bodde 100 meter från stranden och vi tyckte ändå det var ganska långt. Men den här vågen eller väggen, den sträckte sig upp till huvudgatan nere i centrala Khao Lak. Sen vet jag ju att den passerade ju 1,5 kilometer längre norrut. Men jag blev hjälpt upp till en bungalow där jag blev lagd på, i en säng tillsammans med en annan liten tjej, en tysk tjej som saknade sina föräldrar. Och jag minns att jag låg där ett tag, men sen tyckte de att jag skulle ner till en tillfällig sjukstuga som de hade gjort i ett apotek. Där hade de liksom bara utrymt för och tagit alla läkemedel och allt som fanns där och så lagt madrasser på golvet, så att jag kom dit. Där var volontärer och där var två läkare som hade tagit sig dit. Och vad klockan är vid detta tillfället, det vet jag inte. Jag har ingen aning, jag har ingen tidsuppfattning.
Nej, men nej, såklart. Alltså.
Så där plåstrade de om mitt finger som då hängde i en liten slamsa och de såg till att jag drack de gav mig någonting om jag ville äta, men alltså det kunde jag ju liksom inte, och egentligen ville jag bara sova. Jag var så ofantligt trött. Ja. Alltså jag har aldrig känt en sån trötthet någonsin i hela mitt liv tidigare. Men då var de där också, så fort man liksom slummar till så kom de och petade på en. Och jag har förstått senare att när man är i ett sånt chocktillstånd så kan kroppen bara stänga ner allt. Och man kan faktiskt dö. Mm. Så jag förstår nu varför de hela tiden såg till att man var liksom vid medvetande.
Mm.
Och sen var jag där ett par timmar och sen började thailändarna köra i skytteltrafik med skadade till sjukhus som var längre upp i bergen. Så jag fick åka med någon på någon pickup tillsammans med någon annan skadad, minns jag. Vi låg på madrasser där också. Och jag tyckte att de körde och körde och körde. Jag har ingen aning om vart jag kom. Jag vet inte.
Mm.
Jag vet än idag inte var de körde mig.
Mm.
Men till ett sjukhus, ja, uppe i bergen någonstans. Och där blev jag, där var ju också fullständigt kaos.
Mm.
Det var, alltså folk sprang på varandra, om varandra. Det luktade väldigt konstigt där, minns jag. Liksom blod och... ja, hemskt. Och det var fruktansvärt där inne. Folk låg huller om buller och det var, alltså vi låg som packade sillar på madrasser på golvet.
Mm.
Och egentligen så hände det inte så mycket där. De kom och torkade av de här såren jag hade överallt och klippte sönder min bikini och satte på mig något linne som någon hade skänkt och ett par... shorts.
Så du hade alltså bara bikini när liksom...
Jag hade en bikini och ett linne ovanpå. Alltså många blev av med alla sina kläder. Ja, alltså de kläderna slets av i den här vågen av krafterna.
Ja.
Men jag hade på mig min bikini och ett linne ovanpå det.
Ja.
Men det klippte de sönder och satte på mig andra kläder.
Mm.
Och sen kom där en svensk kille, en ung kille som jag hade träffat nere i Khao Lak med på det här apoteket.
Mm.
Den här tillfälliga sjukstugan. Och han sa, Malin, är du här nu? Vill du låna min telefon och ringa hem? Och det tänkte jag, det kanske jag skulle göra. För jag hade ju inte pratat med någon här hemma. Och jag hade liksom inte en tanke på att göra det. Jag var i sånt chocktillstånd så att jag bara, alltså jag gjorde vad jag blev tillsagd.
Mm.
Jag kunde liksom inte tänka själv, men jag minns att jag sa barnens namn hela tiden.
Mm.
Att jag saknade dem. Jag är av med mina barn och jag sa vad de hette och när de var födda. Och de skrev upp det, men jag tror inte att någon... Alltså det var ju ingen som kunde ha någon ordning i det kaoset. Nej. Så var det bara.
Mm.
Men jag ringde hem. Talade med min mamma. Hon blev så överlycklig när jag ringde, för hon hade hört på nyheterna 5 på morgonen att det hade varit en jordbävning i Indonesien. Och att även Thailands kust var drabbat. Men de hade ju ingen information om hur allvarligt det var. Jag berättade för henne att hela Khao Lak var borta. Jag berättade att jag höll på att drunkna och jag berättade att barnen saknades.
Mm.
Och jag hörde på henne att hon kunde inte riktigt förstå omfattningen av detta heller. Och jag sa också till henne att jag är säker på att många har drunknat i detta, mamma. Och kanske är det så att barnen inte heller lever. Men då sa hon, vi ska hitta barnen, Malin. Vi ska hitta dem.
Mm.
Och det var bra att hon sa det då.
Mm. Fick du liksom en styrka?
Ja, alltså ja, och på något sätt så, ni vet hur det är med föräldrar, men säger föräldrarna det, även om jag var 42 var jag väl då, eller 43, så kände jag att ja, men om mamma säger att vi ska hitta barnen så gör vi det.
Mm.
Och jag menar, jag visste ju någonstans att det kan vara så att de faktiskt inte har överlevt detta, men nej, men nu har mamma sagt det.
Ja,
så att,
ja.
Och de blev ju identifierade, men inte så som jag ville ju att de skulle komma hem till livet igen, naturligtvis.
Men du hade ändå börjat liksom i tanken, för jag tänker att man kanske skulle förneka det så mycket. Alltså, jo, men de lever, men du hade ändå en tanke på att så här, det kan vara så att de inte lever.
Ja, det hade jag.
Ja.
Mm. Det hade jag. Men jag ville ju inte Alltså jag vill ju inte tro det. Och hoppet finns ju ända till motsatsen bevisas.
Exakt. Mm.
Så är det ju. Mm. Men jag visste med mitt förnuft att de kan ha drunknat i detta.
Mm.
Men jag menar, min högsta önskan var ju naturligtvis att det inte skulle ha skett.
Mm,
och jag tänkte kanske något av dem har överlevt.
Mm, mm, mm.
Något av barnen kanske jag får tillbaka i alla fall.
Mm.
Men så blev det inte.
Nej. Men alltså, hur mår du både liksom fysiskt och psykiskt de här närmsta dagarna direkt efteråt?
Ja, det går, alltså det går ju knappt att beskriva. Alltså dels är det ju en sån oerhörd chock.
Mm.
Alltså jag är ju inne i den här chockfasen att det här kan inte ha hänt.
Mm.
Alltså jag var instängd i min egen bubbla. Så var det. Jag kom ju in sen på sjukhuset i Phuket och låg på en avdelning med 6 andra. Och de försökte ju prata med mig, minns jag. Och de försökte liksom muntra upp mig och hålla mig i sällskap. Men alltså det funkade inte. Jag var i min bubbla och jag ville vara där.
Mm.
Jag ville inte ut ur den. Och jag ville inte att någon skulle prata med mig. Jag ville egentligen bara att barnen skulle komma in genom dörren.
Mm.
Och liksom ha överlevt. Jag minns att Expressen kom och gjorde ett sånt här glädjereportage om en kvinna som låg vid sidan om mig. De hade varit på Pippi Island och hela hennes familj hade överlevt. 2 barn och så hennes man. Och jag förstår att hon var lycklig för det. Och jag kände bara att det var så sjukt orättvist.
Mm.
Nu visste ju inte jag om mina barn levde eller inte, men jag tänkte det är så orättvist att de får träffa varandra så snabbt. Ja, de är redan
återförenade.
Ja, precis. Ja. Och det var väldigt jobbigt när Expressen... Alltså, pressen var ju där långt tidigare än UD till exempel.
Ja, det är horribelt.
Det är fan absurt.
Ja, det är inte klokt.
Ja.
Redan på kvällen, söndagkvällen, så innan jag blev inlagd på en avdelning så var jag på sjukhuset i en jättestor väntsal. Och där satt vi ju oerhört många skadade och anhöriga.
Ja.
Och då var alltså BBC var där och CNN var där. Alltså många sådana nyhetsreportrar
ja.
Hade redan kommit dit. Men här i Sverige så hade det ju i princip inte hänt enligt regeringen.
Alltså jag tänker när du liksom, alltså i de här närmsta dagarna när du, alltså innan liksom chocken har lagt sig eller någonting, känner du ändå att så här, jag måste leta efter barnen, eller känner du så här, jag vill hem, alltså jag klarar inte av att vara här, alltså vad är dina känslor liksom?
Ja, leta efter barnen, det var jag fullständigt oförmögen till.
Ja,
alltså dels mådde jag ju så oerhört dåligt, både alltså mest psykiskt. Alltså jag hade ju den här oerhörda tröttheten. Jag åt ingenting. Jag kunde precis dricka lite juice, minns jag. Jag kunde inte äta för att jag kräktes upp det.
Mm.
Så jag låg ju hela tiden med dropp där. Och sen fick jag en väldigt allvarlig bihåleinflammation. Så jag började kräkas och jag blev väldigt dålig i magen också, kan jag säga, efter att ha svalt allt det här.
Klart.
Alltså, som jag förstår så var alla elektrolyter och allting i hela min kropp var alltså i ett upp- och nervänt tillstånd. Så jag fick ju rätt mycket läkemedel och jag blev ju lite bättre, men inte i sånt skick. Så, och jag menar, ut och leta ensam, det hade inte gått. Jag hade inte klarat det. Så min känsla efter ett par dagar var att jag måste komma hem hit, även om det är jätteångest om inte barnen har blivit hittade tills dess, så måste jag hem till nära och kära.
Mm.
Alltså jag måste få deras omsorg och deras närhet. Och jag hade ju Julia här hemma som då var 7 år. Sebastian, min äldste son, han var 22 var han. Och hans flickvän och mina föräldrar. Jag bara kände att jag måste hem.
Mm.
Till lite trygghet.
Ja. Men när åkte du hem? Alltså hur långt efter?
Det här hände en söndag den 26. Och jag åkte hem på onsdag natt. Då gick det ett plan ifrån Phuket som jag åkte med. Så jag var hemma på torsdag morgonen.
Mm. Jag tänkte på, alltså ni vet när man har sett så här nyhetsinslag, eller jag vet, det finns någon film om tsunamin, att man, de här listorna som sattes upp, var det, alltså det sattes upp listor från de som var bekräftade omkomna, eller var det, vet ni vad jag tänker på?
Det var väl både och. Alltså,
ja, det var det nog. Ja. Alltså det var ju så att identifieringen kom ju inte igång förrän ganska sent.
Ja.
Och det var ju så oerhört många som omkom, så de visste inte ens hur de skulle förvara alla dessa kroppar. Utan som jag har förstått det så fick de frakta dem till tempel. Och där fick de ju då alltså linda in dem i form av lakan. Och sen gick munkarna liksom och de gick där och tröstade och gick med rökelse. Och jag menar, jag var ju inte där, så att jag har ju inte sett den biten. Mm. Och jag har bara hört att det var så.
Mm.
Men och alla de här listorna, jag vet att folk satt här hemma, alltså barnens vänner, mina vänner satt och letade på internet. På listor och letade efter på de, alltså många la upp kort på omkomna.
Mm.
Och de tittade på sådana för att se om barnen var med där. Jag är ändå tacksam för att de inte kom upp på internet, ja, som avlidna, det är jag. Men de som överlevde kom ändå upp ganska snabbt på listor att vi faktiskt överlevde och fanns i livet. Så att på sjukhuset så ringde en av mina bästa vänner och lyckades, trots överbelastad telefoni, lyckades hon komma igenom och tala med mig, och det var ju en oerhörd tröst att få lov att prata med henne. Men annars gick det liksom inte. Det telefonnätet var helt överbelastat.
Men vad hände sen då när du kom hem till Sverige?
När jag kom hem här så möttes jag ju av familjen och en psykolog mötte mig på flygplatsen. Om präst ifrån sjukhuskyrkan i Lund som jobbar mycket med döden. Och de var fantastiska, jag kan inte säga någonting annat. De tog ändå hand om mig och jag fick, psykologen kom ifrån Eslöv och jag fick tider där hos henne en gång i veckan. Barnen fick en, Julia fick en barnpsykolog som vi åkte till och Sebastian fick en annan psykolog. Vi hade alltså varsin. Och det behövde vi verkligen. Sen blev det ju också så att vi hade anhöriggrupper här nere i Lund. Och det var Svenska kyrkan som anordnade de här anhöriggrupperna.
Mm.
Och de visste väl inte heller riktigt först hur de skulle ordna det. Därför först hade de tänkt blanda familjer som hade överlevt med familjer som hade mist eller saknade någon anhörig. Men det kände jag
rätt.
Nej, det kände jag direkt att det kommer inte att funka, och det sa jag också. Vi kan inte vara med familjer som har överlevt.
Nej, det går inte. Nej, det blir nej. Hur ska man inte bli bitter i det? Alltså det känns typ omöjligt att, eller bitter är kanske fel, men alltså så här, ja men just som den här orättvisan som du kände där redan när Expressen gjorde om den här familjen där alla hade överlevt. Alltså det blir ju den här orättvis känslorna blir ju som att de kastas i ansiktet.
Ja, och jag förstår också att även de vars familjer överlevde hade dåligt samvete och skuldkänslor för att hela deras familj hade överlevt. Men jag vill inte säga att jag har någon bitterhet, det har jag aldrig haft faktiskt. För det har jag bestämt mig för från första stund att jag vill inte bli en sån människa. Men däremot så är det ju liksom en stor sorg och en, vad ska jag säga, naturligtvis en avundsjuka för alla som överlevde. Men också en sorts tacksamhet för deras skull naturligtvis. Att vad de kan vara lyckliga och tacksamma. Så när jag hörde folk som då hade psykiska problem för att de hade varit med om den här tsunamin men familjerna hade klarat sig, det har jag liksom svårt att förstå. Därför att för mig finns det bara att bearbeta att inte barnen överlevde. Mm. För mig känns det som ingenting att själv ha varit så nära döden.
Mm.
Men jag inser ju att för dem som har varit som jag, nära döden, men ändå har överlevt, är det ju också ett jättestort trauma. Mm. Men jag har liksom, jag får nästan välja vilket trauma ska jag bearbeta. Mitt eget där jag själv var nära att dö, eller att barnen inte finns.
Mm.
Och då finns det ju inget annat än att bearbeta det att barnen inte finns.
Nej, exakt.
För mig är det så i alla fall. Mm.
Men jag tänker att när man kommer hem så liksom hoppet, som du sa, måste vara det sista som överger en. Hade du liksom kvar det? Eller liksom hur lång tid tog det innan du fick veta att dina barn inte levde?
Det tog ganska lång tid. Filip var den första att identifieras och det var i mars 2005.
Ja.
Sen identifierades Emma i maj 2005 och Vivi i augusti 2005. Så att det var ju väldigt länge av ångest, hjälplöshet, rädsla, sorg, hopp, ja, en overklighetskänsla.
Mm.
Verkligen.
Men hur var det då sen när man väl fick det bekräftat?
Ja, alltså jag minns att de... Min mamma kom upp här till mig, för hon bor granne med mig här. Och jag minns att hon kom gående upp här. Och så fort hon kom på vägen så visste jag, det var då i mars 2005, så visste jag att nu kommer hon med det beskedet, att något av barnen... Jag vet inte hur jag kunde veta det, jag bara visste det. Och det, då var där två stycken polismän nere hos henne. För vi hade bestämt att de skulle komma till henne. Okay. Så inte jag var själv hemma. Så de satt där nere och jag gick ner med mamma. Och då frågade jag dem lite saker. Men de kunde inte svara på någonting. De visste absolut ingenting. Det enda de visste det var att det var Filip. Jag frågade om han hade kläder på sig. Om han, var han hade varit. Vilket... tempel han hade kommit till, de hade inga sådana uppgifter alls. Mm. De bara visste att det var Filip. Med hjälp av DNA så hade han identifierats. Så att egentligen fick jag inte reda på någonting, utan de bara satt och berättade detta och sen körde de igen.
Men har du fått reda på det idag?
Nej, det
du,
har jag inte.
Du vet ingenting?
Nej, det vet jag inte. Och egentligen så, alltså det spelar egentligen ingen roll nu. Det gör inte det. Det är liksom inte det viktiga egentligen. Det är klart jag tänker ofta på hur de blev omhändertagna. Alltså alla omkomna. Vad hände med dem? Var blev de behandlade med respekt? Tog de hand om dem? Pratade de med dem?
Mm.
Alltså det var ju så otroligt... Mycket olika åldrar också. Det var ju allt från spädbarn till gamla människor.
Mm.
Barn, ungdomar. Så att det tänker jag ofta. Jag hoppas att de blev behandlade med respekt och liksom kärlek på något sätt i allt detta här.
Mm.
För jag menar, jag kunde inte ge dem det i den stunden. Jag har inte sett dem heller och jag kommer inte att göra det. Det finns... bilder hos rikspolisen. De har ju olika sådana mappar där det finns bilder på dem. Men jag har inget behov av att se på dem.
Nej.
Absolut inte. Jag har bilderna här hemma som är fantastiska. Jag
sitter ju liksom omgiven av dem.
Verkligen.
Ja.
Men kan det, var det på något sätt någon lättnad också att på något sätt, att de ändå blev, alltså för det var ju väldigt många som aldrig fick sina anhöriga ens identifierade.
Ja, alltså det är det verkligen. Jag kan säga att i början tänkte jag, om de aldrig blir identifierade och hittade, kan jag gå och låtsas och hoppas att de finns i livet i hela mitt liv.
Mm.
Men jag inser ju att det är inget bra sätt.
Nej.
Så ja, i allt detta så är jag ändå tacksam över att de blev identifierade och har kommit hem och har en jättefin plats på vår lilla kyrka i Hallaröd.
Mm.
Och att jag har den platsen att gå till.
Mm.
Den har liksom blivit såklart viktig för mig. Och det trodde jag aldrig. Men den har blivit väldigt viktig.
Mm. Är du där ofta?
Inte jätteofta, men jag är där då och då och den är väldigt speciell. Jag har satt upp lite saker som när jag kör där förbi så ser jag platsen alltid, för jag har satt en flagga i Gärdsgården. Så att då vet jag att ja, men där är barnen, och så tittar jag in där och så säger jag att jag älskar dem. Och när jag är där så sätter jag ju alltid ljus, där är väldigt mycket saker. Det är en väldigt vacker plats faktiskt. Mm. Den har nästan blivit lite kultplats. Så när folk är där så går de ju alltid ner där, för att den är så speciell. Så att jag är där, men inte jätteofta nu.
Nej. Men den här enorma sorgen som det ju såklart är att mista sina barn, och speciellt på det här sättet. Alltså hur hanterade du den här sorgen? Eller hur hanterar du, kanske jag ska säga.
Ja, hanterar. Mm. För det är ju livslångt.
Mm, precis.
Ja, det är ju en jätteprocess. Och jag har ju inga... Alltså jag har ju inga rätta svar. Mm. På hur man gör. Jag vet ju hur jag har gjort, så att det jag kan relatera till är ju mig själv. Men jag tycker att jag gör det på ett bra sätt. Jag ångrar ingenting, och jag tänker att jag kan inte ha gjort det bättre. Mm. Alltså det är inget som jag tänker, oh, varför gjorde jag inte si, varför gjorde jag inte så. Utan jag har hela tiden gjort så som jag har känt att jag ville göra. Mm. Jag menar, man är ju i de här olika stadierna, chockfasen och bearbetning och alltså de här, jag vet inte hur många faser det är, men de faserna tar ju olika lång tid. Mm. Och där vet jag att vissa har frågat, ja men hur lång tid tog det och hur lång tid, det kan jag inte svara på, därför att det här är ju flera år. Alltså det är ju fortfarande en pågående process. Mm. Mm. Men jag känner att jag tror inte att jag kan må bättre än vad jag gör nu. Alltså jag tror att jag tänker ju på barnen varenda dag. Mm. Flera gånger om dagen. Alltså de kommer ju bara till mig. Mm. Speciellt när jag är ute i skogen och går med hunden. Så tänker jag ju väldigt mycket på barnen och tänker mycket på det som hände och hur det kunde hända och vad de gick igenom. Men i själva chockfasen så låg jag mest på soffan här hemma. Alltså jag fick ha folk som såg till att jag åt, och jag fick ta sömntabletter och alltså jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte, livet fungerade bara inte. Jag var som en zombie.
Mm.
Och det varade kanske i ett par månader. Den enda jag egentligen kunde vara någorlunda normal med var Julia, känner jag. Mm. Därför att hon var min lilla livlina.
Ja, för hur blev er relation? Alltså
vår relation blev oerhört nära. Och jag berättade, hon har varit med i hela processen. Från det att hon var 7 år. Och det sa hon också. Ah. Mamma, jag vill vara med och bestämma. Ja, men det är klart du ska vara det. Så hon och jag har ju tagit väldigt många... Ja, märkliga beslut, alltså gällande barnen. Mm. Och det är ju så att man pratar ju inte med sina barn om döden precis.
Nej.
Men det hade jag inte gjort med mina barn heller. Men jag inser ju nu att det är väldigt viktigt att prata om det.
Det är det verkligen.
Därför det är det enda vi inte överlever, så är precis. Det ju livet.
Mm.
Alla kommer att dö, förr eller senare. Sen vill man så vill man ju inte att barnen ska gå före en själv. Det är ju bara så fel.
Mm. Mm.
Men Julia var då 7 år, och hon var så klok. Hon kunde berätta saker för mig som hon tyckte vi skulle göra. Som till exempel att vi skulle lägga foton och teckningar på deras kistor. Hon ville titta hur kistan såg ut. För när barnen kom hem så låg kistan täckt av svenska flaggan. Mm. Och jag var så rädd, jag ville liksom inte titta vad för kistor de hade fått, för de hade ju inte jag bestämt.
Mm.
Utan allting gick ju liksom på någon form av, ja, som det var där nere.
Ja,
alltså man fick ta det som det blev.
Ja, det var ju, alltså det är ju en krishantering.
Ja,
alltså,
precis. Ja. Så jag hade inte fått säga, Filip ska ha på sig det här och här. Alltså jag vill att han ska ha de här kläderna, eller jag vill ha en sån kista, för att det blev som det blev.
Mm.
Men Julia, hon lyfte resolut på den här flaggan och sa, mamma titta, han har en fin kista. Och den var kanske inte så som jag hade skulle vilja välja själv, men den var helt okej och den var inte kantstött. Den hade nog fraktats på ganska fint sätt. Mm. Så att Julia, hon var nöjd med det. Och sen sprutade vi parfym, vi sprutade Philips parfym på flaggan. Så att när vi då besökte det här kapellet där han låg och väntade in sina systrar, då kände man alltid liksom hans parfymdoft. Oh, och så satte vi på musik som han tyckte väldigt mycket om när vi var där. Och då var vi liksom med Philip.
Vad var det för musik?
Alltså Philip tyckte väldigt mycket om David Gray. Jag vet inte. Och speciellt den här som heter Sail Away. Och den är så himla fin. Och sen mycket Ted Gärdestad lyssnade han på. Och sen hade han väl lyssnat rätt mycket på 50 Cent och så. Men, så det spelar vi inte så ofta. Men, men det var, och många av hans vänner var med på de här stunderna som vi besökt, när vi besökte honom i kapellet. Och det gjorde vi många gånger. Gånger, kan jag säga.
Och sen då att, men det känns, alltså den väntan måste med varit olidlig på ett sätt, alltså.
Och vänta in systrarna menar du? Eller? Ja, det var den. Därför att normalt sett så måste du ju fatta något beslut inom en viss tid när det gäller en avliden. Om du ska kremera eller om du ska liksom ha en jordbegravning eller hur. Men vi som var i det här, vi fick dispens på att få vänta längre. Så jag sa att jag kan inte ta några som helst beslut gällande Philip förrän hans systrar är hemma här också. Och de kom ju hem och sen pratade jag med barnens vänner. Och jag sa, pratade ni någon gång om det här med döden? Och det hade de gjort. Mm. Så de sa direkt att de vill bli kremerade. Så då bestämde vi det. Och då minns jag att jag, Julia frågade också, vad händer nu? Och då tänkte jag, hur ska jag berätta för en 7-åring att hennes syskon ska bli kremerade? Men jag tänkte, jag får säga som det är, men försöka liksom lägga upp det att det ändå är ett fint alternativ. Så jag berättade som det var och sa att man har fina urnor som man sen jordfäster i marken. Och då säger Julia, klok som hon var, vad bra mamma, då behöver de inte gräva så stora hål på kyrkogården.
Praktiskt.
Ja men liksom. Eller hur? Och, det var, och jag tänkte precis samma sak. Ja men det har hon ju rätt i. Och vi hade en fantastisk minnesstund i den här kyrkan också. Och kyrkan var fylld till bristningsgränsen. Och jag har aldrig upplevt så mycket kärlek och energi i en lokal en och samma gång som den dagen. Jag ville aldrig det skulle ta slut. Det var så otroligt vackert. Och det var inte klokt. Vi hade kort på barnen. Vi hade ljus, vi hade blommor, musik. Massor med deras vänner var där. Gick fram och berättade saker. Alltså vi skrattade också och vi grät om vartannat. Det var en fantastisk stund vi hade där. Det var det.
Men du har ju liksom skrivit och pratat väldigt mycket om det här och om din sorg och allting och så. Du har liksom beskrivit det tidigare som att det är nästan som att du lever liksom två parallella liv. Kan du förklara lite liksom?
Ja, alltså det finns ju ingen möjlighet för mig att lägga dem bakom mig eller det livet när barnen var här bakom mig. Nej. För de har ju funnits här. Och för mig är det en självklarhet att ha dem med mig fortfarande. Så jag brukar tänka att jag lever liksom verkligen två parallella liv. Jag har den här 2004-vägen med mig bredvid 2020-vägen. Men det känns lite som att 2004-vägen är en väldigt vacker sån här skogsväg. Ni vet, med två körfält och så gräs i mitten. Sån väg tänker jag mig att den är. Och sen så nu 2020, då är det mer en vanlig asfaltsväg. Alltså den 24 är egentligen vackrare, mycket mycket vackrare, men de följer ju med mig i livet hela tiden och är med mig varje dag i allt jag gör. Och jag pratar med dem, jag tänker på dem och ja, varje dag, flera gånger om dagen.
Mm. Mm.
Men sorgen förändras ju från att vara så där väldigt djup som det känns som om man aldrig ska kunna ta sig upp. Mm. Och inte vill det heller. Alltså jag ville egentligen inte leva. Jag hade bestämt att jag skulle ta mitt liv. Mm. Det hade jag bestämt. Mm. Men där var Julia också, en sån här liten livlina som sa till mig, konstigt nog, vi hade aldrig pratat, jag vet inte hur en sjuåring vet att man kan ta sitt liv. Men då sa hon, mamma, hur ledsen man än är så får man aldrig ta livet ur sig. Det sa hon till mig. Och då fick jag lova henne att inte göra det. Och där kom väl en liten vändpunkt också, eller ett vägskäl, där jag kände att jag måste välja en väg, en annan väg.
Mm.
Men ska jag välja bitterheten och ledsamheten och sorgen, eller ska jag försöka och välja vägen där jag ändå får kvalitet och glädjen tillbaka i mitt liv? Och för mig var det också självklart att välja den vägen, inte bitterheten och sorgen. Alltså när sorg har jag ju alltid, men jag vill liksom inte leva i en sån sorg i resten av mitt liv. Alltså i den här djupa, djupa sorgen och bitterheten. Därför då är det inget liv med kvalitet.
Nej.
Och barnen vill inte att jag ska leva det livet. Det vet jag.
Mm, precis. Men det känns på något vis som jag tycker är så himla fint. När man hör dig i intervjuer och nu när vi får prata med dig. Att du pratar om barnen som att de fortfarande är här.
Oh ja.
Ja, och jag tycker det är så himla fint. Gud, jag är så rörd nu.
Ja.
Nej, men det är verkligen så fint, för att man känner ju, ja, men som vi sa, vi sitter här med en fotovägg på dem och du pratar som att de fortfarande är här. Jag tycker det är så fint.
Ja, alltså för mig är de ju fortfarande. De är ju mina barn och kommer alltid att vara det. Jag har 5 barn och jag kommer alltid att ha det.
Mm.
Och jag är så tacksam för att jag faktiskt har ganska bra förmåga att förmedla tankar och känslor. Och även en känsla av att man nästan har träffat barnen. För det brukar faktiskt folk säga.
Ja, jag tycker det känns som det också.
Ja, alltså, att det känns som om de känner barnen lite.
Ja.
Och det är precis det jag vill. Därför de förtjänar att få vara kvar i det här livet.
Mm.
De är och var fantastiska. Filip, han till exempel var en sån här svärmorsdröm. Nu har jag pratat väldigt mycket om Filip, men han var verkligen en svärmorsdröm.
Jag tycker man ser det på bilden.
Ja, ja. Och han kunde komma hem här och så kunde han krama om mig och så pussade han mig på kinden och sa, hur är det, mamma? Och det var liksom, han var så omtänksam och empatisk och kärleksfull. Vivi, hon bodde i Lund, läste på universitetet, litteraturvetenskap. Hon var alltid väldigt så här, hade väldigt mycket energi och var aldrig sur och arg och så, utan när hon kom hem så var det liksom bara upp med dörren och hej mamma! Och så fick man jättemycket energi av henne och blev väldigt glad. Och Emma, hon gick i 9:an på Ljungbyhedsskolan i Ljungbyhed då. Och hon var lite mer lågmäld, men väldigt omtänksam, lite tänkande, oerhört duktig ponnyryttare. Hon red dressyr på ponny, hade kvalat in till SM. Hon var väldigt målmedveten och tävlingsinriktad, men också en väldigt fin tävlingsmänniska som alltid gratulerade andra när de hade liksom då fått en placering före henne.
Mm.
Hon var aldrig avundsjuk på andra. Hon ansåg alltid att man ska ge folk en chans till.
Mm.
Hon var jättefin också hemma.
Mm.
Jättevacker och fin människa.
Mm.
Så att jag saknar dem oerhört mycket varje dag. Det hör jag verkligen.
Men nu är det ju nästan exakt 16 år sedan det här ofattbara hände. Men har på något sätt, alltså har tid förändrats för dig? Eller kan du, går det greppa att det har gått så lång tid? Eller liksom förändrade synen på tid efter annandag jul 2004?
Ja, på något sätt har det gjort det. Därför att den här händelsen 2004 känns fortfarande så nära.
Mm.
Det känns så oerhört nära. Men sen kan jag tänka på saker som har hänt för 10 år sedan. Och det tycker jag ju jättelänge sedan.
Mm.
Men gud, är det 10 år sedan den filmen gick eller någonting?
Ja.
Och då är det jättelänge sedan. Men 2004, nej, det känns som så nära. Så ja, tiden är väldigt svår att greppa på något sätt.
Mm,
ja. Och sen har jag också svårt att glädja mig åt någonting framåt. Därför att jag är rädd för att att det inte ska bli så. Mm, eller att, för då, jag vet liksom att allt kan ta sig från en. Så att, nej, då har jag lite svårt att känna att om ett halvår till exempel, oh, då ska vi göra det och det.
Mm.
Vi har ju varit ute och rest en hel del efter 2004 också. Och då har jag alltid tagit det med full ro. Liksom, att ja, men vi får se vad som händer. Och packa typ kvällen innan för säkerhets skull. För att man kan ju inte packa för tidigt.
Aha.
För det kan ju alltid hända någonting.
Mm.
Så att jag har, på det sättet så har jag lever väldigt mycket fortfarande en dag i taget liksom. Mm. Det gör jag.
Mm. Men du, jag tänkte på det. Du åkte tillbaka till Thailand 2005.
Ja.
För du berättade det för oss här innan vi satte på mickarna. Alltså, hur var det?
Fruktansvärt.
Det
var så att mina syskon var nere. Jag har 3 syskon. De var nere i Thailand några veckor efter det här hade hänt i januari 2005. Och då hade de träffat en sjömanspräst som då tog hand om anhöriga som kom ner. Eller anhöriga som var kvar.
Mm.
Och han hade då tagit sig an då mina 3 syskon och tog dem runt till Khao Lak och upp till olika tempel. För de trodde att de skulle kunna få information om mina barn.
Aha.
De visste inte, och jag visste inte heller, vilket kaos det var. Och när de kom hem sen därifrån efter en vecka, då hade de ju inte fått någon mer information. Men då hade den här sjömansprästen sagt till dem att jag tycker att ni ska ta Malin och komma ner igen så hon kan greppa lite mer att det här har hänt. Och jag kan säga så här nu i efterhand att jag kunde inte greppa det mer då. Ja, det var fruktansvärt.
Mm.
Jag ångrar inte att vi åkte dit. Jag ville inte åka dit. Det var jätteångest och jag sa att jag ville inte åka dit. Men de sa att jo, men det kan vara bra för dig att komma dit. Jag kan inte svara på om det var bra eller dåligt för mig som person att åka dit. Det som var oerhört jobbigt, det var att vi bodde på samma hotell som de rättsläkarna. Så de kom ner varje morgon till frukostbordet, satt och skrattade i sina såna här arbetskläder de hade där. Det var tortyr, kan jag säga.
Jag förstår det.
Och jag grät mest. Alltid, hela tiden. Vi åkte till Khao Lak. Hela Khao Lak var borta. Vi såg vart vår bungalow hade legat. Där stod duschen kvar. Och runt den så låg det rätt mycket av barnens saker. Mm. Som jag är tacksam för och glad för att få med hem igen. Mm. För de plockade ju vi ihop. Mm. Bland annat hittade vi Vivis dagbok. Och den har jag ju fortfarande kvar. Och det gick att läsa vad det stod i den. Helt,
den var så bevarad.
Ja, så fin var den. Alltså det gick att läsa, varenda sida var kvar. Och det var ju då inte liksom en så väldigt privat dagbok, utan mer vad hon gjorde på dagarna och vilka hon skulle träffa och tvätttider och sånt där.
Uh-huh.
Men alltså som är guld värt för mig. Så det är jag ju väldigt tacksam över, för det hade mina syskon inte hittat. De hade inte alls varit på det hållet.
Nej.
Okay. Utan jag kände ju igen var vår bungalow hade legat.
Mm.
Men sen var det ju, vi var där nere en vecka och jag fick ju ingen mer information om någonting. För det var ingen som visste någonting. Så om det var bra eller dåligt för min bearbetning, det kan jag inte svara på, jag vet inte.
Nej.
Det känns inte så.
Nej.
Mm.
Men jag kan inte svara på det.
Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Alltså, människor inspirerar mig. Och fascinerar mig faktiskt.
Mm.
För jag kan väl säga att jag har blivit jag är både starkare och skörare i min person som jag är nu. Jag har alltid varit ganska jordnära och ganska social. Rätt så rolig har folk tyckt, för jag har kunnat säga rätt mycket roliga saker. Det tar också väldigt lång tid att våga skratta igen inför andra.
Ja.
Därför jag har alltid tänkt att då tror folk att jag inte sörjer mina barn. Jag vet ju att det nog inte är så.
Nej.
Men det är en det är bara känslor som har funnits i mig. Nu går det bra att skratta med andra. Fortfarande kan folk vara lite återhållsamma, för de vet inte riktigt hur de ska bete sig.
Mm.
Men jag brukar alltid ta första steget i princip. Mm. Och ibland kan jag till och med, om jag märker att folk har väldigt svårt, så kan jag vara lite taskig kanske och faktiskt börja prata om det för att se hur de reagerar. Mm. Och jag vill också att liksom att människor ska känna att det är inte så himla svårt att möta oss.
Nej.
Vi kan inte bli mer ledsna än vi redan är. Ja, vi kan börja gråta när vi pratar om det, men det är inte för att vi blir mer ledsna, utan
nej,
det är för att vi behöver få ut det och vi behöver dela det.
Ja, så det är inte farligt med lite tårar.
Nej, alltså, verkligen inte.
Nej.
Och jag minns att folk, nu kom vi från inspirationen, men jag kommer tillbaks.
Mm. Ja.
Jag minns att folk gick och frågade mina syskon hur det var med mig. Och de frågade mina föräldrar, hur är det med Malin nu? De vågade liksom inte komma fram till mig.
Nej.
Och fråga. Och jag sa att är det någon som behöver en kram och lite tankar, så är det jag.
Exakt.
Alltså snälla kom till mig,
ja,
och krama om mig och fråga hur det är, eller säga att du tänker på barnen.
Mm.
Det var det jag mest ville höra. Vi tänker på dig, Malin. Vi tänker på dina barn.
Mm.
Tack, jag vill det. Jag behöver det. Jag behöver få dela denna tunga ryggsäck med andra.
Mm.
Och det är ju därför som jag har liksom, jag har lätt för att prata om det. Jag pratar gärna om barnen.
Mm.
Jag blir glad av att prata om barnen.
Mm.
För de är min kärlek och min inspiration.
Ah.
Ja, även om de inte är här mer, så har de inspirerat mig så oerhört mycket och gör det fortfarande.
Mm.
Med någon form av kärlek de skickar och tankar och jag vet inte allt.
Mm.
Så ja, människor inspirerar mig, både levande och icke-levande. Naturen inspirerar mig. Jag har blivit en mer ödmjuk människa, kan jag säga. Jag gnäller inte så mycket på saker. Det finns liksom ingen anledning att gnälla på att mjölken är slut på Konsum eller Ica eller vad det nu är.
Mm.
Det finns ingen mening i att gnälla över väder, utan acceptera det och gör det bästa av det. Uppskatta livet, vara rädda om varandra, ta hand om varandra, krama om varandra, säga att man älskar varandra.
Mm, mm.
För en dag kan det liksom vara för sent. Och det tror jag är de största skuldkänslorna att leva med. Att man inte, oh, varför sa jag inte det? Varför sa jag inte oftare till min älskare att jag älskar och tycker om henne eller honom.
Mm.
Men jag har faktiskt inte de skuldkänslorna, för jag sa det ofta till barnen och de sa det till mig.
Mm.
Så de skuldkänslorna lever jag inte med.
Mm.
Det gör jag inte. Däremot känner jag att jag på något sätt har en botgöring här i livet. För att jag överlevde, så måste jag göra bra. Vilket kan vara lite jobbigt ibland.
Mm.
Att alltid leva med det att jag måste vara en bra människa, jag måste hjälpa andra, jag måste liksom se till att miljön är ren och fin och jag måste göra saker som är bra.
Mm.
Därför att det var därför jag överlevde.
Mm.
Och naturligtvis dela barnen, mina tankar, min sorg, min saknad, min glädje med andra.
Mm. Det gör du väldigt bra, vill jag bara säga.
Tack.
Tack så jättemycket för att du vill läsa Ångestpodden.
Ja, det var tack så mycket för att jag fått göra det. Det känns väldigt fint att ha fått vara med här.
Mm.
Och jag hoppas att ni får många bra gäster framåt.
Alltså, jag måste säga, alltså jag brukar inte vara jätte så här andlig och så. Jag tror ju verkligen på det övernaturliga.
Mm.
Men jag kände att barnen var med oss.
Det var så närvaro.
Ja, det var, alltså vi satt och poddade och de satt och bara lyssnade på oss.
Yes, och bara så här, bra mamma.
Ah!
Att prata om det här, alltså verkligen så. Ja, tack så jättemycket Malin för att du ville gästa Ångestpodden och dela med dig av dig själv och dina barn. Vi kommer ju faktiskt prata mer om sorg.
Ja.
Lite senare, eller ja, i början av 2021.
Vet vad jag verkligen tog med mig? Och jag tyckte liksom att det var så starkt. Det var när Malin sa så här att hon tyckte hon ändå var duktig på sin sorg på något sätt. Alltså det för mig var så jävla fint.
Och också det här med att liksom Alltså ja, livet går ju vidare för alla andra och på ett sätt måste det ju göra det för en själv också, men att man på något sätt, alltså det blir ett nytt liv, för det gamla livet tar slut.
Exakt.
När man går igenom en sån sorg.
Jag tänker mig att någon kan tänka så här, men gud, varför ska ni prata om såna sorgliga saker nu vid jul? Det är väl då man ska prata om det, för att man ska vara så tacksam för det man har, påminnas om de som inte längre finns med oss, skänka dem en extra tanke. Jag kan inte tänka mig ett finare avsnitt än det här att få släppa på julafton.
Inte jag heller. Och också en liten påminnelse nu kring jul, att höra av sig till sina nära och kära. Många kommer ju sitta ensamma den här julen, och det är så viktigt att man bara visar liksom att man finns där om någon vill prata med en.
Jag vill också säga självmordslinjen 9101. För flest självmord sker nu i samband med jul och nyår. 9101 räddar liv.
Yes. Tack för att ni har lyssnat. Som sagt så kommer det även ett avsnitt på årets sista dag.
Ja, men vi släpper avsnitt varje torsdag. Ja. Det har vi sagt.
Ja då.
Vet du vad vi ska säga?
Nej.
Vi heter Ida Höckestrand och Sofie Hallberg.
Och vi önskar er en riktigt god jul.
Hej då.
Hej då.
Podplay.